Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det är annorlunda nu och jag vet när man inte ska dra några trötskämt. Jag har inte samma humör helt enkelt.
Härligt.
Han är den rastlöse trumslagarpojken från Täby som började sin karriär med en av de största hitsen i modern tid. Om man ska vara exakt så började karriären inte alls där, men mer om det senare. Debutalbumet Clear Up från 2008 innehåller flera samarbeten vid sidan av det med Robin, Lykke Li, Titiyo och Nene Cherry till exempel. Och även om Andreas Clear Up levde hårt under tiden fick han ur sig två stora projekt de kommande åren. Dels eposet Aniara, musiken till föreställningen på Stadsteatern i Stockholm, och albumet Thank God for Sending Demons med bandet Me and My Army. Men hans andra soloalbum kom först nu i mars 2020, och vad dröjsmålet beror på avhandlas i intervjun du strax ska få höra. Medierapporteringen kring Clear Up har under ett drygt decennium handlat om allt annat än musik, romanser, missbruk, hälsoproblem och skandaler. I pressreleasen som följer med nya skivan står att läsa: sen 2016 har Clear Up kämpat med att komma tillbaka till en normal vardag efter att han bokstavligen dött hela två gånger. Idag är Clear Up gladare, lugnare och piggare och redo för att släppa mer musik. Slutcitat. Och det är en pigg Andreas Clear Up som kliver in i ateljén på Mariaberget för att spela in Värvet avsnitt 407.
1, 2, 3, start.
Just det, ja, på travbanan.
Alltså,
men du är galopp, du är galoppkille.
Ja, det är jag. Mm. Ja, alltså, vi bodde i Täby och ganska sent så insåg vi varför. Och det var för att valet var att de skulle... Eller först var det Sollentuna, Kärdal. Men sen så blev det Täby, vilket är bara över sjön, Rösjön. I Skarpäng. Och så vi, pappa, han hade liksom, han alltid läst mycket. Farfar och farmor var polare med Evert Taube och Ferlin och så här. Och sen så hoppade jag över ett steg. Pappa blev momsexpert. Mm. Men han är min far.
En av de bästa i Sverige på moms.
Ja, ja, alltså, ja, alltså,
i världen kanske.
I världen, alltså, ja. Han var ju chef över Ernst & Youngs skatteavdelning liksom.
Jag skulle bara vilja be dig beskriva din tillvaro som den ser ut nu i februari 2020. Hur ser livet ut?
Jag måste säga på fullaste allvar, från magen, hjärnan och hjärtat, bästa någonsin faktiskt.
Är det så?
Ja. I och med att, alltså, det är nytt decade, vilket är ändå så här, jag minns 89 nyårsafton innan det, och så var det klubb, tror jag, och de var på radio. Nej, det var de här, vet du, som varje fredag var Flipp och Flopp.
Det var Metropol.
Ja, vad heter de?
Niklas Levi och Ingmar Storm.
Ja, så var det en kvinna också, tror jag. Men då så, vad var det bästa med
80-talet?
Ja, att 70-talet var slut, sa de.
Ja.
Och sen så tänker man liksom, 80-talet var ju för mig, ja, det är liksom, ja, jag är glad att jag är född 79. Och så, för jag menar, ofta ser jag att jag har samma influenser som folk som är 10 år äldre liksom. Det bästa med 10-talet är att det är slut.
Ja.
Eller alltså, det bästa med 20-talet är att 10-talet är slut. Mm. Så känner jag.
Rent konkret då, du är 100% Stockholms boende nu för tiden.
Ja, jag är bestämt. Jag har inte byggt en stor egen studio för att jag de här liksom, där sen kommer jag satsa på att så, jobba och bygga upp, alltså, eller fortsätta karriären, och så att jag sen kan leva gott resten av livet liksom.
Mm.
Ja, men det ska bli kul att se. Det första singeln vi släppte nu med Luna George, som man liksom inte fick mycket, vi släppte ingen video och sånt, men den liksom, den har växt typ, jag tror 900 000 Spotify-lyssningar, och det är ganska bra, och det är ju, man märker att det finns, att folk utomlands förmodligen tror att jag bor i en sorts chateau liksom.
Mm. Men i själva verket är det en tvåa på Ringvägen, eller?
Ja. Eller, alltså, det är chateau i kropp. Alltså, men det här är ganska nytt. Att det, i och med att det blev ett nytt år, under julhelgen så kan jag säga samma sak. Men jag hann lösa upp allting innan allt satt igång, så att säga.
Du ser ut att må bra. Du verkar träna mycket, eller?
Alltså stay away from gluten så mycket går. Tränar, ja, alltså hemma, men tränar det jag behöver. Går väldigt mycket med saker, utrustning hit och dit.
Din farsa är ekonom, det har vi redan pratat om. Vad gjorde din mamma?
Ekonom, skattejurist.
Ja, okej.
Okay. Ekonom är mer så.
Ja, just det.
Ja,
skattejurist.
Ja.
Supergrym på moms.
Ja.
Det vet vi.
Ja,
det är sen gammalt.
Ja, det är sen gammalt.
Ja. Men vad gjorde mamma?
Mamma var...
Eller gör?
Ja, nu är hon pensionerad och ser... väldigt mycket yngre ut vad jag är. Mm. Vilket drag som är i släkten. Men hon var så här, sekreterare som var ungefär lite som flygvärdinna förut. Alltså det var på 60-talet var det liksom en... Det var ju ganska så här... Det var, om man kollar på 9-5, den filmen, lite så var det. När jag var liten, hon jobbade på svenska BP. Ända så jobbade hon för Jonas Gardells far i Vänstergren Center. Mm. Vilket jag pratat med Jonas om och mamma om, och han var som han var. Men
Jonas farsa?
Ja.
Okej.
Okay. Jonas, han kom fram till mig, jag hade inte hälsat tidigare, så kom han fram på något år sedan och sa: åh gud, jag vill bara säga att jag såg han göra så fantastiskt. Och sen fick jag äntligen träffa han, och han är rätt underbar. Alltså hon var sekreterare. Och i retrospektiv så... Sen så fick hon fick tennisarmbåge och de skilde sig. Och sen så var det några år när det var ganska jobbigt hemma. Då var jag 14.
Men det var inte på grund av tennisarmbågen de skilde sig?
Nej, det var inte det. Det var att min pappa träffade... eller som fortfarande ihop med. Och okay. min lillasyra. Jag har sagt till mamma, jag bara, men så här... Skulle du så, alltså du kan väl glömma det och tänka på att ni skulle gifta, för att kommer du ihåg hur det var så här, ni pratade, det var ju ens bråk liksom.
Mm.
Och då säger han, ja, det var det nog kanske så här. Men och nu kan alla, för jag har väldigt mycket så här att jag har varit som jag är jämt. Alltså det finns så här superhårda videos när jag liksom ska åka skridskor och så. Det var mycket, mycket tid som gick åt till att få Andreas glad, eller med Andreas.
Okay.
Så att jag tog så här ganska mycket plats för min bror exempelvis. Och jag var för tidigt född en månad, så att jag fick ligga i kuvös ett tag. Och jag vet inte, men en månad mindre, alltså en niondel mindre i den där tryggheten som är, ja, kan jag tänka mig, gör skillnad.
Mm. Kanske skillnad också att vara född 79 och vara en månad tidig mot vad det är idag, gissningsvis.
Ja, det tror jag absolut. Och tack och lov så eller jag fick... När jag var... Jag har varit på sjukhus några gånger, men jag har varit på andra sidan och vänt två gånger. Och första gången det kom hända så vaknade jag bara upp med någonting nytt implanterat, vilket var en tro. Alltså, sen dess är jag troende. Liksom. Mm. Och det, när det hände andra gången och sista gången så förstärktes den tron. Och sen så började jag förstå att liksom jag har... Sen jag var liten så drömde jag om ett okej omslag där det åt var en Ghostbusters gubbe och så var Alphaville på omslaget. Och det här var ganska långt innan det faktiskt
kom.
Ja, det var inte så att det var så nästa månad kommer det här, utan jag har jag också började så här lucid drömma.
Just det.
Väldigt tidigt. Mm.
Alltså det vill säga att du kontrollerar i viss mån dina egna drömmar.
Ja, man vet om man, i drömmen så vet de att du vet om att ja, jag är en dröm. Mm. Och det är väldigt grymt.
Mm. Har du det så fortfarande?
Ja, jag gör det konstant. Mm. Jag kan om man ska ta en snabb nap, då kan jag lägga mig ner och så kan jag nästan bevaka processen. Och för det jag gör är att jag lägger mig och så väntar jag, så bara tills hjärnan börjar komma på egna en dagdröm exempelvis, eller en egen vad som helst till tank, så, och då bara hoppar man på det och så följer man med det in och ser ut på en dröm, och så kan jag väcka mig själv ibland, inte beroende på, men det är, men jag får till mig saker i drömmar liksom. Jag har mött Frank Zappa i en dröm, tummen upp. Jag har mött Bergman i en dröm.
Var kom musiken från då?
Det är mina kusiner, Jocke. Jag har mamma och tre systrar. Och så Joakim är på en, och så Nickas och PI på annan, och Vi åker alltid till Åland. Vi har alltid varit väldigt så här.
Ni har något ställe där eller?
Nej, men det var ingen som var jätterik 81 eller 82, så vi då hyrde vi på Åland liksom. Så det var jag där i helgen, och då så här, ja. Och då pappa, så spelade vi en film, Video 8, Super 8, som pappa regisserade och klippte ihop. Och så gjorde vi ljud efteråt. Jag och brorsan satt och fick sitta och typ flaska i vatten och klappa och sånt där. Men det var då, jag kom in i Hofors där Niklas och P.I. uppväxte. Så gick jag, de bodde på Kronvägen tror jag, och så i en villa i Hofors, så finns, kan man ha villa faktiskt. Och då så gick jag bara det var en liten korridor upp till Niklas rum, och så kom jag in och så var högtalaren lika höga som jag var, och så hörde jag bara du 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 du, så kom bara tja tja, och då undrade jag vad händer här. Och då sa han, det är Mötley Crüe, det betyder mögligt grus. De sjunger Skrik åt djävulen. Mm. Och sen dess så minns jag bara att jag kom... Att sen dess så kom... När jag gick på dagis sen, så minns jag att alla liksom på Herreys och Carola. Vilket jag också gjorde. Jag var faktiskt kär i Carola och skrev till hennes fanclub och sånt där. Men jag också så lyssnade på Kiss och Mötley Crüe. Och Van Halen.
Har du alltid varit trummor?
Så var det. 85 så fick jag ett par trumsockar. Och sen så satt jag trumma på kuddar och till Kiss Alive och sånt. Men jag började inte ta lektion. Trumset fick jag när jag var 10. För det var mycket så här... Pappa alltid frågan, vad kostar sånt då? Mm. Vilket är en ganska rolig fråga. Och det kostade 2,5 till Ludwig Vista Light. Vilket idag är, det är samma som genomskinliga som John Bonham hade. Liksom. Mm. Men just då var inte de så inne. Eller första gången jag spelade trummor var i 4 och spelade Imagine. Och så har vi filmat sånt där. Och det svänger, det sitter i, det svänger. Alltså när man spelar rak komp. Så sitter det bara där. Mm. Och det visste inte jag om då. Utan jag tänkte bara att man ska spela snabbt. Men det låter, det är tajt liksom. Och det svänger. Men sen så i femman så gick jag till pappa så gråtandes en sommar och så här, jag vet inte vad jag ska välja, trummor eller gitarr. Men gubben, du kan väl testa båda tills du blir 16 någonting och ska du välja. Så, nej, jag måste bli bäst på någonting. De var där och frågade om ja, hur funkar gitarr så, alltså, i solo. Då bara spelar de bara så, det är skalor, så bara spelar de. Inte liksom så här, ja, det är uppbyggt, eller liksom, du kan, tips, här kan du se. Jag fattar liksom inte hur det var uppbyggt. Så jag gick gitarrlektioner då. Men sen så började jag trumma för gitarrläraren. Mm. Vi åkte jamma en dag och då var han så här, ja, du är trummis. Jag bara, ja, jag... Så då började jag på trummor där istället. Mm. Och då gick jag liksom... Så när jag var 12 så satsade jag på trummorna. Och då var jag i grupp på 3 stycken och de andra var väl kanske 10 år äldre. Och så var det lektioner så satte han upp någonting i notläsning eller något komp. Så var jag först som satte det liksom. Mm. Jag gjorde scheman och när det var på 2,5 timme, 20 minuter här, 20 minuter här. Och det här är det som jag tror just ADHD och alltså då måste man ha vokala tics innan man är 6, vilket kom just när jag var 6 liksom. Och så man kan, och tack och lov, det finns en video när jag får lektion av Anders Johansson, Jan Johanssons son, som spelar med Hammerfalling med Hans Sten, så som jag går vän med. Och då ser man så blinkar liksom så här. Och så det är inte en produkt av att jag liksom fästat någonting, utan det är som det har funnits där jämt, vilket är ganska betryggande. Och ADHD saken som jag vet inte, jag tycker inte att det är någon, alltså det är en sak om man har röster, men det är väl mest en sak som är, för mig var det liksom konstanta tankar som man inte kunde, alltså fortfarande om någonting inte är kul, om man inte ser att man får en belöning av någonting, då är det väldigt svårt att genomföra. Mm. Så att lära sig alla Kiss-skivor, det gick på en sekund, men matte som jag idag förstår och önskar att jag hade, någon hade förklarat då var det lite lättare, men då körde bara på. Så jag gick liksom sämsta mattegruppen och jag och mamma kastade, alltså jag grät och slet. Det berättade hon för mig nyligen, att hon hade samtal med min lärarinna Kerstin Hultman, som jag fortfarande också har kontakt med, som var väldigt så påverkan också i mitt liv. För hon sa, om ni har något problem med mig så säg det liksom. Mm. Så jag lärde mig argumentera och stå för min sak i 4:an. Och liksom och sen när jag exempelvis, min bror hade vid skilsmässan och jag, det var lite tjafs, så kom det väldigt många ord som var för argument och sånt, och jag visste inte vad det betydde. Jag trodde det rish hette rische och sånt där, men jag visste vad jag stod för liksom. Och det har fungerat alltid. Mm. Visst är med i debattprogrammet med Jan Josefsson, och när det var författare innan som sen dog, Birgitta
Stenberg.
Ja, som var så här, hon tyckte att hasch skulle vara legaliserat och sånt där. Så jag satt där, det var efter en viss skrämmeskala, och så visste jag att de skulle prata om det. Och så sa de att min numera vän Stig Larsson skulle vara med. Så tänkte jag, då kan jag vara med också. Han dyker inte upp för att han vågar inte, för hans mamma skulle tycka. Men jag var tvungen att vara med för att jag visste att det skulle grundas i det här saken då. Mm. Och då satte basisten från Hammerfall där, som den dåvarande, och han kom med saker som, jag är uppväxt i en konsert med familj, och det hade aldrig varit några droger där eller någonting. Och så sa jag så här, ja, men har de sålt något tavlor då? Mm. Så och Janne Josefsson var väldigt på min sida. Jag fick signera skivor. Så det var så här, så fort jag räckte upp handen så fick jag prata. Och de andras argument var liksom, det var, jag fick både säga så här till Birgitta då, jag tycker inte alls att hasch ska legaliseras, för det är alltså, det kan vara det sämsta man kan göra om man för vissa personer. Och så satt en annan som hade reggaefestival som fick frågan, ja, du som har reggaefestival, har du någon samband med cannabis? Han bara, nej, det tycker jag inte. Och då var det så här, jag var med stopp ett tag nu här. Alltså hela Rastafari, ja, så religion, alltså det främjar ju liksom cannabisrökning.
Men du, för någonting, sen hamnar du på Södra Latin, eller hur?
Ja.
Vad gjorde den tiden med dig?
Södra Latin räddade mitt liv. Okay. Liksom. Mm. Eller liv, det gjorde jag, alltså, för jag hade 1-9 betyg. Jag skolkade konstant och jag bara gick från lektionerna. Liksom. Nu går jag härifrån, hej då. Och så... och då på Södertin, var det så här, ja, på Södertin, de hade öppet hus i nian då, och så, ja, men här kommer man inte in om man tar 4-0. Och så var det Rytmus också, och Rytmus ansågs alltid som lättare att komma in på. På Södertin så då var André Ferrari det året trumlärare. Okay. som är ganska känd, man brukar förutom allt indianfjädrar i håret, ja. Och då så kom jag och så hade jag med en dubbelpedal och spelade en låt med Anders Bröna Johansson faktiskt. Och då ringde de till min mamma och så här, ja, vi gärna ha in det, men alltså, betygen är så dåliga. Och då berättade hon att det var skilsmässa, separation här, så att det var en svår från Andreas. Och då så var det så, ja, om man höjer dem bara lite liksom. Så jag kom in på första, alltså när man får besked för första gången, otroligt nog. Och då fick jag sen, för då hade de gjort en undantag att han är så begåvad så att han får komma in ändå. Mm. Och då höjde jag betygen genom att bara vara på lektionerna, och så tror jag höjde till 2-4 på en termin. Och sen kom jag in, och på Södra Latin var... Där sög jag åt mig allting som gick... Första året så var det... Vi hade 3 trummor så här. Då läste vi liksom porrtidningar på musikteorilektionerna och sånt där. Och skolkade och rökte hasch och sånt. Men sen i tvåan så var det en annan trummis som var... Han var lika bra då som han var nu. Han var jättebra. Och då blev jag så förbannad på det. Att va, jag så spelade jag liksom metal liksom, och men jag hade också talat, jag hade spelat, första giget jag gjorde var för Lille Maria när jag gick i sjuan, så då spelade jag fusion, så jag visste inte om det, men då började jag liksom, jag kom hem från skolan, så stod det 6-pack i kylen, och sen så övade jag trummor. Och pappa hade ljudisolerat ett rum i vårt tredje hus, för att det lät ju hela skarpäng. Mm. Och sen lät det över halva, eller en kvart, kanske inte halva, men nästan. Så att jag övade så mycket så att, och gick in i tvåan då, så gick jag på etternas lektioner, musikteori, och var med i symfan, symfoniorkestern. Så jag fick spela Carmina Burana och sånt. Mm.
Men då spelar du bara någon sån puka eller något?
Nej, inte bara. Utan det är, då är det liksom... Kosta från Tutte... Eller Tutte, vad ni säger. Mozart, tror jag. Ja, då är det liksom 32 takters paus. Och de andra som var med i sin fan, de hjälpte mig väldigt mycket. För att jag... Min ADHD var ju väldigt... Som... Alltså... galopperande då, alltså väldigt,
helt obehandlad också, antar jag.
Ja, absolut. Det var liksom Michael Phelps. Jag simmade bort det. Alltså jag trummade bort det. Men just om det var liksom dels så dirigenten räknar på ett sätt som, om man är van att höra allting går för sin puls, så om de räknar, nu för lyssnarna så visar jag luften hur en dirigent gör, men det är liksom, då kommer alla spela lite efter liksom, och det är väldigt svårt. Och sen så då, det är 2 takters paus, då hann jag börja dagdrömma. eller lägga in en snus. Så men de andra, så de andra, de gav mig hints liksom. Stefan Solleom som blev också var ung så här, han dirigent som blev prisad redan då och fick så här, Sibelius stipendium tror jag, sånt där. Han också översedde med mina liksom min så kallade uppmärksamhet eller vet du, attention
problem.
Ja.
Men när började du faktiskt skriva musik då?
Det var när jag också det var när jag var 10 eller 11.
Okej.
Okay. Det var i Salamse efter skidorten. Ja. Och då skrev jag en låt som heter Live Fast and Die Young.
Okay.
Men sen så var det en tjej i min klass som fick cancer, Sara heter hon. Och då skrev jag en låt Sarah, don't give up, 'cause I know that it's wrong and you wouldn't. Som var lite baserad på Warrants, en ballad från deras första skiva. Men inte, annars har jag aldrig liksom snott eller lånat att låta, men då läste jag i alla fall innan förutnämnda Björn Lirud angående Värmland, hans mamma läste den texten och hade börjat gråta och insåg att det här är någonting jag, alltså om jag kan få folk att känna så, då kan jag göra det här. Och sen jag ville bli wrestler också.
Okej.
Och
hur visste du att det fanns ens en gång?
För min moster hade kabel-tv.
Ah, okay.
Och så läste vi Buster där lite, och då fanns det ju Johnny Puh, eller vad heter han?
Just det.
Indianen någonting.
Native amerikanen.
Men så jag beställde hem grejer från USA med wrestling-grejer, och då kom det med ett band, för alla gick in till låtar. Det är att Och då skrev jag egna låtar till wrestlers. He's called Hulk Hogan, he's a real American typ. Använde gitarrspelet som jag kunde ackord, så jag satt och spelade Wicked Game och sånt, och Mr. Cab Driver, och så jammade jag med min bästa kompis Rickard, och så fast jag var bättre på trummor så sjöng jag, spelade gitarr i ganska många år tills jag inte, sist jag kom i målbrottet och inte sjöng alls och bara fokuserade på trummor och tyckte att man skulle vara tjock som Winnie Paul. Men serotin i alla fall var extremt bra.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag hade ju precis Vincent Pontare och Salem Al-Fakir här.
Ja, just det.
Som tycker liksom att sen de började, för det gick ju bra för dem första åren också, men sen så sa de någonting om att när de började skriva för andra som om de skulle göra det själva, så tyckte de att det lyfte liksom. Du har ju också skrivit för andra.
Salem är ju fantastisk musik och gick på Södra Tiden också. Och jag tror vi ska förmodligen jobba ihop, hoppas jag, snart.
Okej, okay, okej. Okay.
Men jag har jobbat med andra, har det alltid varit så att det är stor, jag har märkt att det är en stor skillnad när det kommer några jobb, jag ska till min skiva, då lämnar artisten eller sångerskan lite deras, alltså då släpper de på tyglarna, vilket gör att, och jag också, för jag vill bara skriva bra musik, så om de har en text, alltså vi pratar mycket innan, men så om de kommer med en text någonting och det är bra, då kör vi på det. Mm. Ska jag skriva en text så gör jag det. Men det är ändå så här, de låter mig bestämma lite så. Däremot, om jag själv sen ska producera dem, om man säger, ja, då kan det hända att det blir liksom, it's actually my album, eller det här är faktiskt min skiva. Och då blir det så här, varför ska jag då producera? Alltså, liksom... Och därför så har det, jag är hellre med att jag kommer in på ett hörn och kanske gör det jag kan bidra med. Bucket list är fortfarande att jobba med Max Martin, för att han är den enda som jag tycker är, eller jag skulle vilja höra, liksom, fortfarande är det för mig, jag skulle höra ABBA möter Dr. Dre liksom. Ofta tycker jag att det är, låtskriveriet finns där, men för mig så skulle produktionen kunna bli lite svartare. Alltså. Mm.
Hur var åren mellan Södra Latin och 2007 då?
Ganska hemska. Eller, de var inte, i efterhand så var det, jag gick ut 98, 99 jobb på en videobutik. Och 7-Eleven, jag fick sparka 7-Eleven efter några veckor. Sen så Peter Cartriers som var A&R för Diesel. Så jag och Alexander Poppa på Constantino signade med dem. Och då skulle bli låtskrivare och då jobbade vi i butiken. Och så visade att Mogge hade just fått jobba där. Och han var så här, "Oh, so you're gonna be a big shout producer now." För jag sa så här, "Hej då, nu slutar jag."
Alltså Mogge som var skådis och artist.
Som jag älskar. Och,
underbar.
Och vi skämtade om det där, för det blev ju faktiskt så också. Men så det var liksom, så då slutade jag vid butiken. Det här var 2000, tror jag. Vi trodde att vi skulle få hits direkt, men det hände inte riktigt så. Men däremot så fick jag träffa en massa folk. Vi var på alla så här låtskrivarmiddagar och 2000, sen så började jag åka till London och Sass Metcalf som sang Radiohead. Hon tyckte om mina grejer, för att så var det. Jag skulle tro mig med Tanya Stevens, eller ja, jag var amerikanskan. Och sen så fick jag sparken.
För att?
Emil som hette, han tyckte att jag, det var att det var, tempot svajar och sånt där. Sen så fick jag höra av Tanja, hon ville att jag skulle stå på handen. Hon tyckte I can have a band that looks like accountants. Men jag, då blev jag också, återigen, mitt humör har alltid varit det som är min, alltså har gjort att det är en drivkraft, och det har också förstört mycket för mig. Så jag har en bild på Karanka hemma för att komma ihåg det. Men hur som helst, så blev jag så här, okay, då slutade jag trumma helt och nu ska jag så här skriva. Och då Alex började jobba med Peter Carriers och Steven Simons, och jag satt för mig själv på Kungsgatan 5 där ett par centimeter, Johan där jobbar på reklambyrå och som Holst, tror jag, eller kan, ja. Jag hade en studio där jag fick sitta, och då satt jag och gjorde egna grejer. Så, och sen så åkte jag till London och åkte runt och skulle låta med folk i en vecka. Och så då var det liksom, alltså jag vill fortfarande göra min platta så. Men 2003 så, jag spelade även med Jon Rekdal den här tiden och trummade.
Underskattad musiker.
Ja, vi jobbar nu idag igen.
Härligt.
Men han... många var så här att han, man fick bara dåligt betalt, men jag sa ju bara som så här, nej men vadå, han, om du inte vill vara med, så jag var inte med, jag supportade det för Jon sjöng och då var folk så här, han kan inte sjunga, jag var han kan sjunga, vadå?
Han sjunger som en gud.
Ja, men det vet jag, musiker, de kan badmoutha folk liksom. Ja. Det var mycket därför jag blev också övergav musikergrejen, för att det är så mycket
skitsnack.
Ja, det var det i alla fall. Och då genom, via han så träffade jag Paula. Vi skulle kompa den numera bortgångna sångpedagogen.
Sanna Hultén.
Exakt. Ja, och då var det en sångafton, då var det Paula som var den här till. Och då var Claes i publiken, Ålund. Mm. Som tyckte att jag var bra. Och jag och Paula träffade sen på Bråbär vid Odenplan. Och så satte jag upp ett band till henne. Och i princip gjorde så att hon kunde spela här live. Och då var jag väldigt så här, alltså jag har haft en plan sedan jag var liten, och den har i princip gått igenom. Via det så en dag så frågade han, ja, Teddybear ska spela i Göteborg, vill du följa med? Så här, ska jag spela med Teddy Bears? Då var jag så här, jag kom just från gymmet, så ringde Jocke och så här, det var liksom, och det var liksom, det var då det började. Det var liksom både det som sen blev lite dåligt för mig, och men det var också bra för mig. Alltså det var då jag fick äntligen från allt så här, vad är det där med groupies? Det har inte jag märkt någonting av, till att jag märkte av det. Till turnera och till att gå lite överstyr ibland. Liksom, Claes hade slutat festa och vissa gjorde det. Men det var i alla fall det som lärde känna Alexander Kronlund, som jag var i LA med, och som jag tycker är den bästa låtskrivaren som finns. Och sen så sitter jag nära Claes när han gjorde Robin-plattan. Och så frågade han, kan du fråga om jag får spela med Robin? Och då, jag hade träffat Robin en gång, och det var ett slagsmål som skedde vid Mosebacken, när det fanns en paparazzi-gäng på den tiden. Och de gick och pratade ganska illa om Robin, och jag fick så här liksom systerkänsla, alltså känsla. Så ja, jag sparkade honom i huvudet och sådär, hur som helst. Och så Claes och Alexander hamnade i arresten, för jag pågick i 5 minuter, och jag sprang iväg. Sen sa Claes, spring så här, för jag fick en, till slut fick jag en smocka på näsan, så då var jag att springa. Då sprang jag till gondolen och han gömde mig. Sen gick jag ner till gigget och spelade. Sen så åkte jag till häktet och fick förklara att Claes, de är oskyldiga. Dagen efter så gick det bra. Sen så fortsatte jag spela med dem, med Teddy Bears. Medan jag jobbade på min egna... Jag hade eget... Då, just det, förlåt. 2002 så hörde Claes Lunding min låt där och ville signa mig.
Skivbolagsdirektör.
Ja, världens bästa. Han och Isse i min ögon som Ahmed Ertegun och Clive Davis. Liksom. De bästa A&R som på jorden. Och så jag hade redan, jag hade kontrakt då med EMI, som sen ja, det, som spökade tills för de 2 år sedan egentligen. Okay. Men då är det en singel, Medication, som inte så många hörde. Sen så gjorde jag, hade jag en till singel på mig, och det var ju The Heartbeat. Så då, det sums it up lite, tror jag. 2007, vad hände då?
Ja, då får ju den där Englandsättan.
Ja, så var det. 2006 släpptes singeln i Sverige. Eller under mitt namn. Och jag hade på midsommar hos Kalle Rosander 2005 5 eller 6. Jag var uppe med Dina Folin då. Så den midsommar där, midsommar, så berättade Erika Wall om MySpace. Du borde ha MySpace. Och då skaffade jag det. Och via min brorsas kontakter i London, för han bodde i London 8 år. Och då, och så med min förläggare Jonas Wikström, så jag hade a cappellan på Robin-låten, och så här gjorde vi lite så här under lite radan, så att jag skickade a cappellan till lite folk. Så det var så Pete Tong gjorde en remix, och Rory Phillips som hade startat klubben Thrash med Errol Alkan gjorde en remix. Och det var så här, för MySpace den började växa. För i Sverige blev den, tror jag, blev så här nummer 22 någonting. Låten handlar även om den, om Adina Fahlin och mitt förhållande. Och första videon gjordes i New York. Ja, veckan innan jag började med Fexor, för övrigt.
Okej.
Men och då, och så spelade jag även med Bingo Real det året. Och festade alltså mycket. Men så 2007, det var Robin faktiskt som också sa, hon hade en bekant som hade ADHD. Hon sa, det kanske är det du har. Och sen så tittade jag på nätet och så var det så, oj, du är... och då fick jag träffa Olof Lundin, doktor, som var först i Sverige med att han tog folk till Storbritannien och just det att få amfetamin som mot, fast det är inte amfetamin, det är betydelsefullt idag, men på den tiden, hur som helst. Så jag på rehab, och som det brukar vara att om man hängiver sig och kapitulerar, så brukar någonting bra komma. Och när jag var där en månad, och de andra som var där var liksom mer, de var liksom dömda, de var där efter halvt år. Då bad min far om hjälp, och han betalade för det, för jag måste göra det här. Där såg jag klart min skiva, och efter det, i sommaren 2007, då blev låten Änglasätta.
Mm.
Och då satt vi i BBC och skulle göra en intervju och spela akustiskt. Det finns på YouTube. Och då får man så här midweek. Och då låg den etta midweek. Eller så blev den etta den dagen. Jag minns att då började jag gråta. Satt och spelade piano och så bara kom så blev, för jag minns hela resan med allting och förhållandet som tagit slut, blivit ihop, men då var det slut. Så det var liksom så här, alla år man kämpat och allting sånt där. För det var inte lätt. Det var liksom, det var många resor liksom till Sankt Göran. Alltså det var mycket, ja. Mm. Men då, när så var det, det var etta midweek, sen så kom jag hem, sen så spelade jag med Teddy Bears på Way Out West någonting, så landade vi i Stockholm, och då fick jag nyheten att det var etta.
Mm.
Så var det. Och det går nästan inte att beskriva, för att få bekräftelse, att få en hit med några andra, det kanske räcker, men det var liksom som att okej, okay, om min magkänsla, den här låten var liksom så här, även fast det var verkligen jag och Robin 50-50 liksom, men det var jag gav henne ett track som hon ville sjunga på, så det var ändå att hon lämnade liksom det mesta till mig, rent hur den skulle vara uppe och så. Och sen så, ja, det måste ju varit då innan då, hennes management som jag senare också signade med Def, då ringde och sa vi skulle ha den här på Robins skiva, den skivan då som heter Robin i Sverige, som Be Mine var med på, då ville de lägga på den. Och så sen så lite senare så sa de, nej, då sa de, att de ville ha, så skulle han heta liksom, inte mitt namn var med, så ja, men då ska han heta, alltså då måste det stå With Clear Up liksom. Mm. För att det var ändå så här, den var uppenbarligen släppt för, som min singel först. Mm. Så blev det. Mm. Nu är det slut, men sen så kom det en låt som nu blev vald till Rolling Stone Song of the Decade, som låter exakt som, alltså min morsa trodde att det var jag som hade gjort den.
Aha, okay.
Hon bara, nu får du det här, jag tror det var du.
Ja.
Så här, och då hade jag samtal och sa att så här, alltså, om man producerar någonting så kan man faktiskt inte ta, alltså det är lite gå på någon annans mark liksom. Mm. Och då fick jag att, då hade personen, artisten, bett producenten att det skulle låta som Without a Heartbeat. Mm. Men idag så, så är det bara så,
vad var det för låt?
Vi kallar den för jag spelar tennis med mig själv.
Okej.
Okay. Mm. Dansar med mig själv.
Ah, okay. Ja, okej. Ja, all right.
Ja. Men idag så skulle jag bara vilja att vi sågs igen och skrev igen och spelade igen, för att
du och Robin.
Ja, därför att hon stod ut med mig. Jag var ganska, hon stod ut med mig. Och hon sa Falkes begravning, sa hon, jag hoppas inte jag är för hård mot dig. Jag sa, nej, du var ju underbar, du stod ut. Alltså jag var ju helt, jag var ju som jag var liksom. Mm. Men sen så skedde väl mer saker. Ja, det blev lite rykten om att jag gjort saker som jag inte hade gjort och sånt. Men idag så, ja, tack vare mitt ex, för hon fick höra, hon hade inte så koll på vad jag gjorde, men hon fick höra, han var inte geni och så här, när någon tänker på Robin så tänker de på mig och sånt, och så inser jag så här, ja men det är klart, allt som är bra för henne, då går ju folk in och tittar, så liksom börjar det bli Heartbeat. Så att det är därför, nu kommer en ny skiva, och då har jag lite på någon låt, inte kopierat, men ja, snott för mig själv, för att vi, för det är så, det har kommit så många låtar som har låtit som jag har tänkt, så har jag varit med och gjort den här. Mm. Exempelvis en Måns Zelmerlöw låt som går exakt som Longing for Lullabies.
Mm.
Det kan jag säga utan att skämmas, för att så är det. Och för, en som jag skrev den satt i samma hus, studio, där jag gjorde Longing for Lullabies också. Hur som helst. Så då och på, man hör på skivan också att vart att det låg, alltså det man hör att det är jag.
När du och jag hade som mest kontakt, det var väl 5-6 år sedan. Mm. Vi gjorde en jättefin kväll i Kalkladen på Bungenäs, där du fortfarande är på sommaren, antar jag.
Nej, det är inte.
Okay.
Jag har sålt det, och det min exfru har det, och det är ganska skönt.
Okej. Okay. Hur som helst så minns jag i alla fall att en kompis till dig, en bekant till mig, som heter Jocke.
Kyrkjärna.
Nej, men han hade försökt hjälpa dig att reda ut din ekonomi, för du satt fast i så många olika jävla kontrakt. Och att han väl hade givit upp till slut, tror jag. Men har du fått liksom...
Ja, han det var inte, ja, alltså så mycket.
Det var en ekonomisk härva.
Ja, han räddade inte ut den.
Nej.
Men därför fick jag bo hos han och länge, och han hjälpte mig massa sätt och så. Mm. Men just på den grejen så var den här var tills jag signade med Salomonsson Agency. Så det var faktiskt Niklas Salomonsson som jag skulle möta med Mia, hans, ja, hans, jag vet inte om de är ihop idag, men det kanske, om det är det så är det jättebra, men jag vet inte. Men och då hade jag planer med, och då såg jag bara, det verkar vara väldigt mycket liksom inte rätt att göra så här, men då i alla fall så ville han signa mig. Och vilket var för musikbranschen var fortfarande så här att de tittat på mig med lite konstiga ögon. Jag fortfarande kunde, om någon var tyst en sekund så tror jag att jag var tvungen att börja skämta. Och det var lite det här med att jag fortfarande liksom kanske inte var helt klar med allting. Och nu man vet, man kan inte springa och säga så här, nu är jag ren och jag är klar, jag mår bra. Vilket i och för sig varenda intervju jag har sagt oftast att nu mår jag bra, men det har kanske varit för man tänkt så då, men det man kan göra är att man kan bara leva, man vet själv hur man lever och inte, och när det sig utsätter sig då kan man slappna av. Och nu kan jag liksom, vet jag om att jag behöver inte skämta, och alltså jag groomar mig lite och tar på mig smink. Och nu så kanske jag kommer alltid kanske, när jag intervjuer så blir det ganska mycket men det är för att på svenska låter ö mycket sämre än på franska, det blir liksom.
Men vad var det som var sån jävla härva då? Alltså,
härvan var att kontrakt, jag var fast i konstiga kontrakt. Största och härvan var att skivbranschen, när EMI blev uppköpta och så skulle, gick vissa till Universal och så vissa som gick till Warner, det var en viss, några, ja, och jag hamnade på Warner och då hade jag inte längre min A&R som var Klas, och A&R är den som, man tänker Wayne's World, kommer det någon i limousinen och signar dem. Det är den personen som du liksom, den närmaste som egentligen du gör skiva med, och om du kommer in någon som inte känner dig och så ska man spela upp grejer, så säger de här låter det inte så här, då går det inte. Så att jag för liksom, och jag släppte en EP 2000, As If We Never Won, som bara för att det blev aldrig en hel skiva av det. Och sen så jag egentligen var, härvan var väl egentligen bara det att det var massa kontrakt med mitt gamla management. Det var pengar, som förskottspengar från mitt dåvarande förlag. Så Salomonsson gick in och löste det där. Och nu så har jag en egen, mitt Bully the Bullies, mitt AB har en label, så den här plattan gör vi på licens då. För mig var det väldigt viktigt att det släpps samtidigt utomlands. Inte det, förr i tiden var det så att man släppte det, så hade det en option på ett år. Och så kanske det släpptes med en annan, ja, whatever. Men så därför första då, låten som kom med Aluna George, då var det liksom bloggar på Billboard, och så var det liksom, jag mötte någon som ja, jag bor ju inte här, för de flesta visste inte om att jag hade sett någon låt. Men han var enda killen som jag hörde visste om det. Han var, men jag har inte bott där, så jag upptäckte det genom Hype Machine, Brooklyn blogg så här. Så att och då så i utlandet så märkte jag att det var jag har fortfarande samlat dem där liksom, så jag kan skicka om de behöver liksom info. Så nu idag så har jag, ja, jag är min egen, men det kommer, det var mest för att det är för den här skivan liksom. Så nu per tryck, om någon trycker på en låt, så får jag mycket, får jag så här mycket mer del av kakan än förut liksom. Så när ekonomiska härvan var, jag hade för mycket utgifter och var för snäll och gjorde några, ja, men folk så här, om folk säger att ja, du är bra på musik men ekonomi kan du inte, då blir man till slut, man tror på det, Och det är lite fel för att jag var ändå miljonär när jag var ganska ung. Och det är mina planer. Men folk har inte riktigt liksom... Så det var, men jag började så här, ja, men du ska bara tänka på musiken. Men det funkar inte så liksom, utan jag måste vara med ganska lång väg tills jag vet att de jag jobbar med kan leverera. Och då kan jag släppa det. Och sista veckorna har det tagit form. Så nu ska jag åka på semester i Kiruna och kan slappna av.
Vill du berätta om din konst?
Absolut. Jag ställde ut i våras. Och det var... Alltså, mest var det väl med Cyril Hellman som... Ja, han är liksom gallerist, eller hjälpte mig med det. Och... Så vi kom nästa utställning på Brillo i höst. Och sen så, men sen så kom på när hemsidan blir klar så kommer vi sälja saker där också. Så man kan trycka litografier och postrar liksom. Så mycket kommer, så är vi på utställningen. För jag just när jag konst, sätta upp en canvas att spänna upp och sen så ska det bli en tavla. Det kan vara lite svårt för mig. Ibland kan det vara saker som jag ritar på vad som helst, en vägg eller någonting. Och så kan jag ibland, då kan jag få ta av det och sen trycka upp det och på ett snyggt sätt. Och sen så kanske man fyller i det eller vad som helst. Och det är så många som gör så. Lite som förr när de gjorde bara med färgfotografin. Det var ju egentligen svartvitt fast som de fyller i med färg liksom.
Just det, handkolorerad.
Ja, jag, det var samma där. Min bror, när jag visade först konsten för min bror ganska länge sedan, då sa han att det var ingenting han tyckte om. Och då, lustigt nog, så är de, när jag, idag när man ser på, så tycker folk att de är bland det bästa. Men då var så här, likadant där som mycket annat, då var jag säker, då måste jag lära mig på riktigt. Så då min vän Oscar Ike förklarade för mig liksom perceptions, eller vet du,
perspektiv,
ja. Och även Ulf Hinders, så fick, alltså främst Oscar, han visade mig först bildperception,
perspektiv.
Ja,
alltså, perception. Ja, hur man upplever.
Ja, perceived, ja, exakt. Ja, okay. Ja. Och liksom det är i princip som så här, subjekt, objekt. Alltså du har så tar du alltså horisontal punkt och så om man ska dra en linje från det, så blir det liksom så får man den. Det är ganska enkel grej att göra. Men det är min grej att jag gör så att man gör en punkt, en horisontal punkt, och så blir allting korrekt. Men så ändrar man på det om dem, så det blir lite prickar här och var och drar ifrån. Då blir det lite som Escher, som gjorde liksom så här, du vet, vattenfall, alltså typ, vad ska man säga, som romarna hade, vet du det,
akvedukt.
Ja, som rinner åt fel håll. Liksom. Ja. Och det är lite så. Det som är skönt att jag gjort klart en skiva är att då kan man, alltså, det är en väldigt stor skillnad från att inte ha gjort klart. Alltså, för det är så här, jaha, men får man höra någonting? Finns någonting? Alltså, nu är den klar. Och då kan man göra andra saker.
Du har varit i blåsväder flera gånger. Alltså senast för ett par år sedan. Du gjorde något uttalande kring MeToo som du sen bad om ursäkt för och sådär. Men hur ser du på den där stökiga tiden nu?
Jag är mest glad att det inte är stökigt nu. Och det är ungefär som... Ja, man frågar någon hur kändes det när du fick... vad heter det? Salmonella i Indien åt med kycklingen 2016.
Jo, det var inte så kul och det ångrar jag, för att man ska tydligen inte äta råkyckling i främmande länder. Lite så. Men nej, jag är bara glad att det är annorlunda nu och jag vet vad man, när man inte ska dra några toalettskämt helt enkelt.
Okej. Har du själv liksom hittat ett sätt att lägga band på din Tourette i de där lägena när du blir förbannad eller?
Ja, alltså, som jag har inte samma humör helt enkelt, och ja, det har jag. Liksom. Men det är väl mer sen, som man säger.
Okej.
Och sen så har väl alltså jag fokuserar på musiken nu och det hoppas jag att alla kan göra.
Vad vet du om din framtid?
Jag har ett talesätt som är I wake up with a smile, go to bed with a smile, what happens in between is called life. Men jag vet om den. Jag vet om att efter det här ska jag ta en promenad hem.
Jag tänkte att jag skulle ge dig tre frågor som du inte har fått förut.
Oh.
Som du förmodligen inte har fått förut.
Jag försöker. Vad kan det? Det här hända?
Du behöver bara slappna av och låta det hända.
Jag måste bara tillägga att vad är nuet det jag är en expert på.
Perfekt. Vad har du för relation till Värmland?
Studio Silence ligger där.
Just det.
I Karlstad har jag spelat ganska mycket.
Har du spelat in i Silence?
Nej, men vi kan kanske. Det är en så här
bucket list grej.
Ja, det är det.
Har du varma känslor för Värmland?
Mer för Dalsland. Åmål har jag väldigt god relation till. Där har jag spelat in. Jag var genius.
Vilket fackförbund tycker du mest om?
Jimmy Hoffas.
Vem är bäst i Idoljuryn?
Självklart Alexander Kronlund. Och han är för bra, för han borde inte vara med. Han borde skvälåta i sig.
Hur ser din drömfrukost ut?
Havremjölk och lite bra flingor. Eller ett ägg.
Jävlar, det är ganska spartansk frukost.
Alltså, jag är ganska spartansk.
Vill du rekommendera något?
Att folk försöker att ha lite vad säger man? Se saker från allas perspektiv när det gäller saker som folk som kommer själva hit och allting. Att folk försöker vara snälla mot varandra.
Stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Ja, och Clearups skiva 2 är i mitt tycke det bästa han gjort sedan Me and My Army, och den finns att strömma på en musiktjänst nära dig i detta nu. Och han ska ut och spela, men med tanke på coronaviruset som grasserar över världen föreslår jag att du googlar dig till var och när du kan se Clearup live. Det tycker jag också att du ska göra med min turné Värvet runt, som inte heller blir som planerat. På värvetrunt.se hittar du uppdaterad information i ämnet. Nästa vecka hör du den här stämman i Värvet.
Nej, men det handlar inte om idol i sig, utan jag tror att det alltid är när, ja, men tv-branschen, det är en helt annan slags mentalitet. Jag är ju väldigt så här känslomänniska och saker ska betyda någonting, och jag brinner väldigt mycket för saker jag gör.
Yes, Gina Dirawi är bokaktuellare än någonsin och är dessutom nästa gäst i Värvet alltså. Vi som gör den här podden är vikarierande producent Mattias Nordgren, gästredaktör Emmy Bergqvist och jag, Kristoffer Triumf. Klipper uppvärvning som du hittar på Värvets Instagram. Instagram, ja, det gör ju Carl Sundin. Vi hörs på måndag om inte förr. Tack för idag, hej.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.